Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Allesammans, det är fredag, det betyder nyhetsveckan. Välkommen min kära kollega Maria Selander.
Det var att vara uppåt idag, Ingrid Karlqvist.
Ja. Det, jag känner mig på gott humör. Trots att det händer så många galna saker så känner jag mig mer stridslysten än någonsin.
Jag känner väl att jag måste bara snabbt nämna apropå det här hets mot folkgrupp, anklagelsen mot oss, att jag har idag konfererat med min försvarare som är helt övertygad om att det kommer att bli rättegång. Vi kommer att åtalas, det kommer antagligen ske i augusti och sen kan det bli rättegång någon gång under hösten. Så det är där vi är, så jag är lite så halvstissig efter det samtalet. Han är väldigt bra och pratar med oss och där, och jag har allt förtroende för min försvarare, så det här kommer nog att gå bra, men vi kommer att få jobba för att försvara oss.
Ja, så är det. Men hur som helst så är det idag nyhetsveckan 96 och det heter Palmefiaskot, och ni ser ju vilka de inblandade i detta fiasko är. Det är ju Palme själv och så är det ju då Christer Petersson och hans påstådda mördare Stig Engström, a.k.a. Skandiamannen.
Ja.
Vi ska också tala om den pågående marxist-nazistiska revolutionen. Det kanske låter konstigt, men ni kommer att förstå vad det här handlar om.
Åh, vad folk kommer att bli sura nu. Våra boomer-hästsko-teorier kommer en del att säga, men det skiter vi i.
Ja, det gör vi fullständigt.
Yep.
Och så ska vi prata lite om galna sommarvärdar, som jag kallar det för det är verkligen ett gäng stollar som Sveriges Radio har plockat ihop i år i sin midsommarbukett.
Ja, ni vet säkert redan att både Tegnell och Greta till alla stora förvåning fick varsin plats.
Precis. Men vi har lite annat också att meddela där. Men först och främst vill du nog väldigt gärna veta vilka platina sponsorer vi har haft.
Självklart, spänningen är olidlig.
Ja, det börjar med Renault. Som står med D på slutet, alltså inte som bilen, LTE. Renault skriver: hej, får även Frankrike vara med på ett hörn till Sveriges bästa journalister som gör så mycket gott för det gamla fäderneslandet. Renault, a.k.a. Valde. Tack kära Renault.
Tack och bock.
Anonym H skriver: denna public service-avgift kan jag lätt betala med ett leende. Tack för det. Katrine skickar en jättefin slant och skriver: tack, stort tack, ni är allsmäktiga, love you.
Ja, det är vi nog inte, men
vi jobbar på det.
Ja.
Och så har vi vår kära Elisabeth Majs som först skickar en slant och skriver: platina peng till bästa tjejerna, och sen skickar hon en peng till och skriver: och en platina till. Tack kära Elisabeth. Jan skickar inget meddelande. Andreas skriver tack, och så har vi fått en fantastisk peng från den anonyme, kallar han sig.
Man blir alltid lika mållös när det kliver fram en person med en sån här generös slant, men även mållös över alla er som hjälper till med lite mindre slantar ju, och framförallt alla månadsgivare. Det har liksom blivit min grej att lobba lite för månadsgiveriet. Keep it up, ni som ännu inte liksom har riktigt bestämt er, slå till. Slå till med en 100 eller 2 i månaden. Ni kommer inte märka det om ni har en normal inkomst. Men det gör skillnad för oss.
All info finns på
ingridomaria.se under fliken kontakta oss. Nej, stötta oss.
Så är det. Du, vi ska börja och göra en liten rättelse om prins Andrew. För vi sa ju att han skulle lämnas ut, eller att han hade blivit begärd utlämnad. Men det var inte riktigt så, utan USA vill hålla förhör med honom. Men de har inte begärt honom utlämnad och kommer antagligen inte att göra det heller. Och jag frågade fåglarna om de kände till någonting om den här processen. Och fick då svaret att det pågår hemliga samtal mellan de här båda ländernas utrikesdepartement. Men vi fick också veta att den här prins Andrew, han har ingen immunitet. Så att om USA skulle begära honom utlämnar, så kan han inte åka till ett land som USA har utlämningsavtal med, för då skulle de kunna sno honom där. Men man försöker istället få fram någon lösning så att FBI på något sätt ska kunna intervjua honom via en krypterad länk eller möjligtvis skicka någon till Storbritannien. Det verkar ha gått lite i stå. Och polisen kan ju inte gå in på slottet och gripa Andrew, eftersom han är ju i närheten av drottningen och är i hennes slott. Då spiller immuniteten över. Sedvanerätt kallas det tydligen. Men de vill inte detta, för han är ju inte efterlyst för något brott. Diskussioner förs, men inte mycket händer.
Andrews advokater protesterade ju det bestämdaste mot det här som de amerikanska utredarna kom med, att han hade obstruerat, att, och de menade på att nej, det har han inte alls, för han har varit jättesamarbetsvillig och velat vittna och så vidare. Så att det är ju något slags spel uppenbarligen som pågår där mellan Andrews advokater och de amerikanska utredarna, och det är väl inte jättelångsökt heller att tänka sig att det är finns en viss sån här inbyggd amerikansk-brittisk irritation mellan de båda.
Ja, precis. De engelsmän som slog sig loss från kung och fosterland och skapade en republik. Ja. Kommer de gamla grollen upp i...
Och engelsmännen som tycker att det fortfarande är en koloni. Nej, det gör snart inte.
Nu, vi ska prata lite om dansk och svensk politik och nämna att Dansk Folkeparti, vi vet ju att de var ju vid förra valet så blev de ju största parti, och de var ju på väg uppåt, uppåt, uppåt. Och sen i förra valet så bara rasade de ihop som en soufflé. Ja. Och nu visar det sig att det är så mycket irritation mot Christian Thulesen Dahl, partiledaren, som inte lyssnar på sina lokalpartier utan sitter och styr det här som någon diktator. Så att nu är det flera ledamöter som tydligen har hoppat av till Nye Borgerlige. Mm. Så vad vi ser är kanske Dansk Folkepartis fall.
Ja, precis. Och det är det Nye Borgerlige kom ju in i Folketinget i senaste valet, och vad fick de, 6% något sånt, va?
Nej, de fick strax över 2, va? Eller runt 3. De fick in 4 personer som är det minsta. Okay.
Rasmus Paludan, vår vän, och hans stram kurs kom ju tyvärr inte in. De var precis under gränsen. Men att det är uppenbart att det finns väldigt mycket missnöje även i de egna leden med Dansk Folkeparti. Det är ju klart och tydligt, och SD får passa sig så att inte något liknande händer dem, skulle jag säga.
Ja, och jag skulle ju säga att det skulle kunna hända, och då går folk till Alternativ för Sverige, så jag gråter inte jättemycket. Men jag tror ändå, jag har varit hos frisören idag på förmiddagen och vi pratade om allt mellan himmel och jord. Hon frågade vad tror jag är lösningen för Sverige. Då sa jag att det är en flerstegsraket, så att säga. Vi måste först få till en konservativ regering, en moderatledd regering där antagligen inte Sverigedemokraterna ingår, men att deras liksom politik får stort genomslag. Och sen kan vi åtminstone sätta stopp för invandringen. Det är ju best case scenario för en sån regering, tror jag. Men sen behöver vi ju återvandring, och det är ju så att det måste ske en ny regering 2022, och sen 2026 så måste vi få in AFS om inte vi får det redan 2022.
Mm. Och nu har ju Jimmy Åkesson faktiskt börjat prata om återvandring.
Ja.
Åtminstone. Så det är ett första steg.
Precis. Han, ja. Det var en jättelång intervju i Expressens partiledarserie som, där han sa många intressanta saker, och bland annat detta att han tycker att det ska vara noll för liksom asylinvandring, och att vi också måste börja prata om återvandring. Mm. Och det är, ja, som sagt, det är ett steg på vägen. Och det är så viktigt, därför att nu är det så att vi får ju veta av Tobias Hübinette, den här märkliga Korea-adopterade rasistdebattören,
forskare
i kritiska vithetsstudier och allt vad det är. Han är ju besatt av det här med ras, och han vill ju räkna hur många som har utländsk bakgrund, därför att han tycker detta är något positivt. Så idag lägger han fram, igår var kanske, en liten artikel där han, som lyder så här: idag har 38,3% av alla barn och ungdomar utländsk bakgrund. Det är hela Sverige då, alltså. 38,3. Och i de tre storstäderna är det 52,8%. Och i de mellanstora städerna är det 40,1%, och i Malmö, som naturligtvis vinner, så är det 66,4% utländska barn och ungdomar. Förstår ni att det här kommer att gå väldigt snabbt nu? Svenskar kommer att bli en minoritet i vårt eget land, och det enda sättet att undvika det är massåtervandring.
Svenskarna har i det längsta liksom värjt sig mot hela det konceptet, fastän statistiken hela tiden har talat sitt tydliga språk, därför att det är så overkligt att tänka sig att, och det är så lätt att uppfatta det som en rasistisk myt att, du vet, att Sverige skulle tas över av personer med utländsk bakgrund, att vi svenskar, etniska svenskar, skulle trängas ut. Och det är så overkligt, det är så svårt att ta till sig, och man har hela tiden blivit bombarderad med det här liksom, att nej, men det hör du själv, hur idiotiskt är inte det? Men det är ett faktum.
Ja, så är det. Och de som då kanske för ett antal år sedan trodde att, ja, men det spelar ju ingen roll, för alla som kommer hit blir ju svenskar. De har bara lite andra efternamn och lite annan hårfärg och kanske ibland en annan hudfärg. Nej, nu måste ni väl, till och med ni, se att människor beter sig olika beroende på, ja, vilket folkslag de tillhör. Och det är heller inte så att muslimerna, som ju är de som har kommit hit i massor de senaste 20 åren, de har inte alls någon önskan att bli sekulariserade svenskar. Deras önskan är att Sverige ska införa sharia-lagar. Även om de inte säger det rakt ut, så är det ditåt de jobbar.
App, Ingrid, inte hetsa mot folkgrupp nu. Inte alla muslimer och så vidare.
Nej, men det är ju helt enkelt vad som står i deras urkunder och deras så kallat heliga skrifter. Och så att det är liksom inte mycket att tjafsa om, det är så det är. Och ja, det är ingen skillnad, alltså bara för att de just har kommit till Sverige så är de inte särskilt mycket annorlunda här än de är i sina egna hemländer.
Och jag tror att det kanske är lättare för folk att ta till sig om man pratar om islam som ideologi. Mm. Istället för religion, då är det kanske lättare för folk att förstå. Om vi säger så här att det kom, vad tror vi, att det är en och en halv miljon? En miljon?
Ja,
säger, en miljon muslimer i Sverige då. Vi säger så här, på liksom 20, 25, 30 år så invandrar en miljon kommunister.
Mm. Hårdföra kommunister. Eller nazister.
Mer eller mindre hårdföra, men dock tillhörande. Alltså, den tankefiguren kanske är lättare att ta till sig.
Mm.
Och då säger man så här, men inte alla kommunister vill bete sig som AFA nu gör på gatorna och så vidare. Nej, det är ju fullt möjligt, men de är ju trots allt medlemmar. Alltså,
ja, de, den... stöt, hatar den politiken som kommer att leda oss rakt i fördärvet. Så att så är det.
Så även om inte alla kommunister är ute och kravallar på gator och torg, så är de anhängare av den ideologi som möjliggör detta, så kan man säga. Och detsamma är applicerbart på islam, vill jag påstå.
Ja,
yeah.
Yeah. Det är en mycket bra förklaring, Maria.
Tack.
Ska vi prata lite om den här coronakommissionen som sossarna gör allt för att slippa?
Ja, Johan Westerholm, den kvisslingen, han har verkligen vänt sig emot sina gamla partivänner i Socialdemokraterna. Mm. Han skrev en artikel här igår, var det va? Som inte är att leka med, om hur Socialdemokraterna som maktparti agerar fullständigt omoraliskt i den här frågan.
Ja, och han skriver ju det att förklaringen till att de obstruerar, det är att alltså Stefan Löfven vill inte att regeringen ska granskas. De är ju sossar. De är ju nästintill Gud. Det är att svära i kyrkan att säga att Socialdemokraterna någonsin gör någonting fel. Mm. Och det, alltså, nu har han väl mer eller mindre tvingats lova att det ska bli någon coronakommission. Men då ville han då att den ska inte få redovisa sina resultat förrän 2 månader efter nästa val. För de minns ju mycket väl hur det gick efter tsunamikatastrofen. När det också var sossarna som ledde oss i fördärvet och liksom hanterade det fruktansvärt dåligt. Då tillsattes det någon kommission som kom med skarp kritik, och sen var det val och sossarna åkte ut.
Ja, ja, så att, och här ser vi då hur sossarna som parti fungerar och tänker, att det här ser vi så tydligt att det bara är makten som räknas. Att det finns ingen ödmjukhet, finns ingen liksom, om jag har gjort fel så ska det såklart upp till ytan och bla bla, inget sånt. Utan det spelar ingen roll om vi har gjort fel, för att huvudsaken är att vi vinner nästa val.
Ja, ja. Ja, exakt så är det.
Och bland annat Mats Knutsson på SVT har ju påtalat det här då fördömligt tydligt, och pekat på just det här liksom, att det här handlar bara om nästa val. Det är det de har i åtanke. Och, yeah. De har ju sagt hela tiden att Lena Hallengren har sagt, Sverige befinner sig mitt i en pandemi. Det kör de mycket, men det passar dem. Men liksom, och de har kört mycket med det då, att nej, men ta ett förnuft i fånga nu. Nu ska vi enas här under den här krisen och bla bla, och fått det att låta som någonting fint. Men i själva verket handlar det bara om att skydda dem själva.
Precis, och jag menar, det är så antidemokratiskt skulle man kunna säga, därför att det är folket som ska styra, och det är folk, alltså folket måste då få veta, vad gjorde regeringen rätt och vad gjorde den fel? Och sen ska vi ta ställning till om vi vill välja den regeringen en gång till, eller om vi vill ge någon annan chansen. Och det struntar Socialdemokraterna i. De vill inte att folk ska ha kunskaper om vad som hände för att sedan kunna fatta egna kloka beslut. Utan de ska bara luras att fortsätta rösta på sossarna.
Ja, och ytterligare tecken på detta ser vi ju då i Aftonbladet till exempel, och flera andra tidningar, där regeringsmedlemmar och andra tillhörande då de JÖK-partierna rasar mot att Jimmie Åkesson och Ebba Busch har varit då så kritiska angående coronataktiken. Aftonbladet skriver att Jimmie Åkesson kallar Sveriges coronahantering för en massaker. Nu rasar finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund och riksdagsledamoten Annika Strandhäll över uttalandet. Om han på allvar tror att regeringen offrar människoliv med vilje, har han en väldigt skev verklighetsuppfattning, säger Per Bolund. Och ja.
Ja, men då är ju frågan så här. Vad menar Per Bolund med vilje? Menar han då att nej, de har inte suttit i regeringen och bankat igenom ett beslut att vi låter de gamla dö? Vi gör så. Är det det han menar? För vad vi andra normala människor menar med vilje, det är att man fattar beslut trots att man vet att de kommer att leda till att väldigt många gamla kommer att dö. Det är för oss med vilje. Ingen. Eller med berått mod, som Ebba Busch sa.
Det här är ju bara obfuskation, kan man säga så på svenska?
Nej, jag tror inte.
Obfuscation heter det på engelska. Man försöker blanda bort korten. Det handlar om, det förstår alla tänkande människor, det är ju ett så kallat likgiltighetsuppsåt.
Just precis.
Och det är någonting helt annat än att det är skillnaden mellan aktivt säga nu ska jag hugga ihjäl Ingrid och säga jag skiter i om Ingrid dör eller ej. Men det är fortfarande straffbart, båda grejerna.
Ja. Absolut.
Men nu måste jag ju berätta vad den här otroligt visa och vältaliga människan Annika Strandhäll har att säga. Det kan vi ju inte leva utan.
Nej.
Hon skriver på Facebook: regeringskollegor jag arbetat med i många år och som jag vet arbetat dag och natt under denna pandemi som än så länge ingen har alla svar kring, för att göra allt för att spara medborgare både sjukdom, död och samtidigt försöka se till att så långt möjligt också hålla den svenska ekonomin under armarna och rädda folks jobb, skriver hon då. Vad de har kämpat med. Så tillägger hon då: det är trist att se hur populisterna i svensk politik nu inte skyr några medel för att sprida sitt gift, skapa oro, otrygghet och undergräva den politiska stabiliteten i en tid vi behöver samling i politiken och fortsatt ansvarstagande.
Ach, mamma.
Problemet, Annika, är ju att ni inte har tagit ansvar. Ni tar för fan aldrig ansvar med Sverige, ursäkta, men den människan alltså.
Ja, och det är ju helt uppenbart så att Annika Strandhäll väldigt gärna vill in i regeringen igen. Hon dyker ju upp på det här och där. Det var minsann inte lång tid hon skulle sörja sin man och ta hand om sina döttrar. Nu är hon ju överallt, människan.
Men det är ju å andra sidan på sätt och vis bra, därför att hon säger så knäppa saker så att de flesta människor tycker liksom, tror jag. Jag tror det är väldigt få människor som tycker att Annika Strandhäll, det är en källa till visdom.
Och Morgan Johansson, han skrev på Twitter så här: berått mod, sa Ebba Busch. Massaker, sa Åkesson. Ett mycket obehagligt tonläge. Högern har passerat alla gränser. Inte ens under Palmehatets värsta år beskyllde den tidens högerledare regeringen för att medvetet ta livet av medborgarna. Och han får så mycket stryk i kommentarerna. Alltså,
ja, och som du påtalar, du har fått rätt många likes på den, för att regeringen inte tog livet av folk med berått mod då kanske.
Ja, just det.
Så det kan ju eventuellt ha berott på det då, att man inte påtalade det för att man inte gjorde det på den tiden.
Nej, precis. Det är ju som att det gör liksom ingen roll. Alltså, men de är ju lätt desperata nu, det ser vi ju. Att de har ju ingenting att komma med, utan de bemöter kritiken med att säga: fy vad ni är dumma! Nu ska vi ju samlas och så. Så att det tyder ju på att de vet inte vad de ska göra nu. Vi vet ju att sossarna hela tiden gör egna opinionsundersökningar. Min gissning är att de har sett att det här röset vi såg börja för 10 dagar sedan eller någonting, det kommer att vara duktigt mycket större, hoppas och tror jag, i de nästkommande mätningarna.
Det är ganska fantastiskt jag kan i och för sig förstå varför de tror att det räcker med att prata om att ta ansvar för att svenskarna ska tro på att de verkligen har gjort det. För det har ju faktiskt funkat i någon utsträckning. Men att de tror på det som liksom mer långsiktig strategi, att bara prata och prata och prata och prata och inte leverera, det är lite av en gåta för mig. Alltså. Och sen är ju också strategin då att smutskasta alla små invändningar.
Ja, precis. Ja, då ska vi gå över på den marxistisk-nazistiska kulturrevolutionen som vi är mitt uppe i nu. Och de flesta förstår nog vad vi menar med marxistisk, men hur kommer nazismen in i det här? Ska vi börja med att se det här klippet som gör jämförelser med Nazityskland?
Why does the Antifa flag mimic that of the Nazis? Coincidence? No, it is not a coincidence. It's all the same group. Post-1688. There is no greater current threat to the American people than the fake news media. Controlled mainstream media. Study Nazism. Compare and contrast Antifa. So, if we go back to Nazi Germany when it was first forming and the Nazi Party was first forming, what did they control? They controlled young individuals. They controlled the media. They were gaining control of the media. Adolf Hitler, he appointed Göring, Hermann Göring, as Minister of the Interior of the State of Prussia. The first thing he did was to prohibit regular uniformed police from interfering with the brown shirts when they were out in the streets. Now, this was the young individuals that were out on the streets causing havoc. These young brown shirts, they weren't stopped by the police. What did they do? They looted shops. They terrorized people. Anyone that was in the wrong place at the wrong time, it was a problem with them. They were beaten up. Next, Hermann Göring purged the Berlin Police Department. The police were replaced with the brown shirts, the stormtroopers, and they had the power of actually arresting people now. So the stormtroopers, or the brown shirts, they were reorganized in 1925 and soon resumed violent ways intimidating voters in national and local elections. So wait a minute. They were used to intimidate voters, local and national, and they were used to shut down political opponents. Now let's go back and replace brown shirts with Antifa and what we are seeing today. The first thing they did was to prohibit regular uniformed police from interfering with Antifa out on the streets. These young Antifa individuals, they were allowed by the police to loot shops, terrorize people, and if anyone was in the wrong area at the wrong time, they were beaten up. Next, they wanted to purge the police department. They wanted to defund the police department. The police were replaced with Antifa or other individuals that would work with Antifa. Were they going to be sworn in with the Constitution to uphold the rights of the people? No. These individuals now have the power to arrest, right? These individuals now have the power to intimidate voters, national and local, to suppress other political opponents, and this would be the new law. This is infiltration from within. This is what we are watching right now. This is why Q has been telling us, compare it. Why? Because they're doing exactly what they did back then. We see it happening right in front of our faces. And it's funny, when people look back in history and they say, wow, how come people couldn't see this? Do you see it? I think a lot of people are starting to see this. They might not understand it, but they know in their heart, this is wrong.
Visst är det väldigt, väldigt intressant.
Mycket. Men ingen borde egentligen vara förvånad, därför att alltså politiska strategier har ju sett likadana ut alltid i princip.
Ja, det är bara det att alla nu levande politiker gör ju allt för att vara så icke-nazistiska som möjligt. Och allt som hade med nazismen att göra var ju absolut det värsta som har hänt i världshistorien. Och jag har ju sagt flera gånger att folk lär ju sig inte av historien, för att det de tänker på som nazism, det är om det skulle dyka upp en liksom kort man med mustasch och skrika på tyska, då ska man säga, åh, han är nazist, även om han kallade sig något annat. Men här ser vi tydligt i det här klippet att det som de här protestanterna, de här kommunisterna som nu springer ut på gatorna och säger att man ska lägga ner polisen, de påminner i allra högsta grad om nazisternas brunskjortor, som också hade krav på att polisen skulle läggas ner. Och så blev det. Polisen försvann och insattes brunskjortorna. Och det är ju exakt det vi ser håller på att hända i USA i detta nu. Men om du skulle säga till demokraterna att ni stöttar en organisation och en idé som påminner om hur nazisterna grep makten i Tyskland, så skulle de ju gallskrika. Men det gick det som mindre sant.
Alltså det är ju därför man måste vara principfast och aldrig börja, vad heter det, dutta med, ja men det är för en god sak och vi kan göra det för den här, för att det är för det bästa och allt så här. Det är därför det är så viktigt, både vad det gäller liksom att upprätthålla lagar och så, men även principer, moraliska principer om man säger så. Det är därför de är viktiga, för att du kommer ju alltid kunna hitta folk som tycker att de, alla är ju hjältar i sin egen film ju. Och alltså vägen till helvetet är stenlagd med goda avsikter, för att översätta det ordspråket lite stolpigt. Alla har ju, de flesta människor tycker ju att de gör någonting bra, såklart. Och att de arbetar för en god sak. Och en del är också duktiga på att argumentera även för vansinniga idéer. Nu är inte vänstern jättebra på att argumentera, det är därför de kastar stenar istället, men du förstår vad jag menar. Så därför alla, du kan ju tänja på alla principer, alla lagar och så vidare för en god sak.
Ja, precis. Och det finns en annan sak som är väldigt, väldigt lik nazismen. Det är det att då så var det judarna som var de hemska som måste bort. Och det var det vanliga tyska folket som hade lidit så mycket under denna judiska maktapparat. Vad är det vi ser nu? Jo, det är de vita som måste bort därför att de svarta har lidit så under vår maktapparat. Det är ju en blåkopia för tusan.
Ja, precis. Och strategin är ju då nu som då att ställa grupp mot grupp, alltså att härska genom söndring.
Dessutom så slår det mig nu att det finns ju väldigt mycket som tyder på att de som finansierade nazisterna var globalisterna.
Ja.
Och vilka är det som finansierar AFA och alla dem? Jo, det är globalisterna. Som man skulle kunna säga lite slarvigt, i princip har styrt alla stora världshändelser sedan 1700-talet.
Ja, och vi har ju tidigare på den konstaterat att om någon tror att det här har uppstått spontant och att det är, liksom, har ett organiskt liv på något sätt, de här protesterna, så är det dags att tänka om. För det är väldigt, väldigt mycket, finns väldigt, väldigt mycket bevis för att det här är ganska toppstyrt och planerat. Jag kan tänka mig, och då säger folk, ja men det var ju ingen som kunde veta att George Floyd skulle dö. Nej, men de har inväntat rätt händelse. Och också rätt, det är heller, Ingrid, inte någon dum tanke att coronapandemin spelade dem i händerna. Folk var redan uppjagade och tokiga av att ha suttit inlåsta hur länge som helst och så vidare, och mer benägna att agera irrationellt.
Ja, absolut är det så. Och vad är det då som pågår just nu? Jo, det är ju folkmassor som är ute och river statyer. Och då kan man också säga, men vad är det för någonting? Jo, men detta är också ett led i det här att förstöra vår civilisation och ta vår historia ifrån oss. Och statyer har fällts i flera amerikanska städer och även i London. Där har ju till och med borgmästaren, den muslimske borgmästaren, sagt att de ska ta ner statyer på folk som var rasister. Och vad är det vi har sett muslimer göra? Till exempel Islamiska staten och vad heter de? Al-Qaida och allt möjligt. Jo, så fort de kom in någonstans har de förstört gamla vad heter det? Ja, civilisationsmarkörer. De har ju förstört gamla liksom, kulturarv var det ordet jag var ute och letade efter. Ja. Och nu har vi även en gambiansk kvinna i Sverige som heter Jallow i efternamn. Och jag kommer ju då osökt att tänka på Momodou Jallow. Jag vet inte om de har släkt. Det kanske är som att heta Svensson i Gambia. Vad vet jag. Men hon har nu föreslagit att man ska riva alla statyer av Carl von Linné. För han var ju rasist som delade upp blommor och så i olika familjer. Då är man ju rasist. Han var i sig in också på olika folkslag och så.
Han delade upp människor också i olika liksom grenar. Och jag tror att det var europeer, afrikaner, asiater och amerikaner. Alltså syd- och nordamerikaner. Då.
Var det inte indianer? Alltså
indianer. Ja, indianer. Men han kallade dem amerikaner. Ja, alltså indianer från syd- och nordamerika. Ja, visst. Så att, och det var ju det. Och det är väl råd av ingen som helst tvekan om, skulle jag undra om den här Jallow menar att hon och jag ser exakt likadana ut och har exakt samma gener och alltså samma liksom, det blir svårt kanske. Och det intressanta är ju också att de vill gärna betona sin särart, de vill mer än gärna betona sin särart i vissa sammanhang. Och i andra sammanhang så är det jättehemskt att säga varför det i sig skulle vara något kränkande eller hemskt att säga, aha, du har mörk hud, jag har ljus hud. Du vet, jaha Ingrid, du har blå ögon, jag har bruna ögon. Det är ju bara ett faktakonstaterande.
Ja, det är ett konstaterande. Och dessutom är det ju så att vi vet att vi har, att det skiljer sig ganska mycket, vilket är väldigt viktigt, inte minst inom den medicinska forskningen. Därför att svarta och vita reagerar inte likadant på vissa mediciner. Så det är faktiskt väldigt viktigt där att veta vad det är för en människa man har framför sig som läkare.
Du, min far som har varit verksam så många år inom liksom, idrottsvärlden. Och varit bigwig på ett stort skoföretag och annat och är en löparfreak. Har ju berättat om det här med att de flesta vet nog att västafrikanerna är väldigt duktiga på sprintlöpning. Och östafrikanerna är väldigt duktiga på långdistanslöpning. Mm. Och att det gjordes vissa försök på, jag tror det var 90-talet någonting, att liksom forska i vad är grejen här. Och vad jag förstod så kom man fram till att västafrikanerna har mycket mer, jag tror det heter kort muskelmassa, snabba.
Explosiva.
Explosiva, precis. Och det är bara att titta på dem. Västafrikanerna ser ju, de är mer, alltså kraftigare liksom. Och östafrikanerna är ju smala och små och rent, ofta kroppsligen mer lämpade för långdistanslöpning. Och då, det var jättekontroversiellt redan då. Och bara det var ju liksom inte något ont uppsåt eller så, utan man ville bara kolla, hur kan det komma sig att östafrikanerna är så otroligt duktiga på långdistanslöpning? Nej, de fick typ inte lägga fram sina forskningsresultat. Att då vill man ha det till att, ja men det är ju det här att i Östafrika så är de flesta barn springer till skolan.
Ja, liksom.
De
har löpar.
Och det gör de. Ja. Det gör. Så det har säkert med det att göra också. Och det finns säkert en växelverkan där mellan arv och miljö. Men det är ju ett faktum att de rent fysiskt är mycket bättre lämpade för långdistanslöpning än alla andra folk i världen, kan man säga.
Precis.
Så inte ens en sån enkel sak får man lov att konstatera att det finns en skillnad där.
Och det här sprids ju nu som sagt över världen och nu är det någon som vill riva Colosseum i Rom. Jag hoppas ju att det här får ett slut väldigt snart, för att annars så kan det bli så att vi står här helt utan vårt kulturarv. Men ibland så kommer ju Gud och straffar vissa med detsamma. Vi har ju sett en liten film där från när några vänsterextremister försöker riva ner statyer och en ramlar ner rakt i publiken och slår halvt ihjäl en person.
Är det någon som vet
hur det... på sig?
hur det gick för honom.
Ja, jag såg det... någonstans att det var väldigt allvarligt och att han låg på sjukhus.
Oj då. Ja, nej, det är ju jättehemskt såklart. Men samtidigt så får man en sån här instant karma. Men det är ju kanske inte i sig rimligt att dö för att man försöker välta en staty. Men korkat är det. Och det blir väldigt uppenbart att det här är ett kulturkrig när man tittar på hur de nu ger sig på kulturen rent faktiskt.
Ja. Ja.
Senaste veckan har vi sett att man har börjat rensa ut filmer, tv-serier. Borta med vinden har försvunnit från olika streamingtjänster. Och det ironiska med det var att samma dag som de tog bort den här filmen så var det då Oscars-vinnaren Hattie McDaniels födelsedag. Alltså hon lever ju inte längre, men det var den första svarta skådespelerskan som vann en Oscar. Det skiter mig.
Nu får vi inte se hennes insats längre. Därför att det är ju fruktansvärt att visa att det på den tiden var så att svarta var slavar och jobbade på de vita stora gods eller vad det kallas i USA.
Ja, precis. Little Britain, de har ajabaja, de har skojat och använt blackface. Bort med dem. Och bland det mest absurda kom ju igår, nämligen att BBCs streamingtjänst censurerar ett avsnitt av Fawlty Towers.
Ja, och det är det avsnittet där Basil har liksom tics om att han inte får säga, han får inte nämna kriget. De har tyska gäster på hans lilla hotell, så han går omkring och hela tiden, don't mention the war, don't mention the war. Och till sist gör han ju det för att det är
ja, det har ju också det har också att göra med att han får en brandsläckare i huvudet och blir lite knäpp liksom och hamnar på sjukhus. Och där har han en svart läkare och då är Basil lite så här, en svart läkare. Och det, jag menar, hade det varit så att Basil framstod som någon slags hjälte som tyckte att det var konstigt. Men alltså, hela komiken består ju att Basil är så fördomsfull mot den här svarta läkaren.
Ja.
Och sen förstod jag det som att det är då majoren, en av de här stamgästerna på hotellet, han ska ha sagt någonting. Jag har sett 40-tals miljarder gånger, jag kan inte komma ihåg att han skulle ha sagt någonting rasistiskt. Men han pratar om någon cricketmatch som han har varit på med något västindiskt lag och vad det nu är. Och då ska han ha sagt någonting som var rasistiskt. Och det var anledningen till att man tog bort det här avsnittet. Och det är liksom...
Ja, jag var i alla fall inte med någon omsorg om tyskarna som inte man får nämna kriget för.
Det var det absolut inte att man drev med tyskarna, om någon tror det, att det skulle vara liksom nej. Utan det var då majorens kommentar och så var det då Basil att han var så här lite skeptisk till att ha en svart läkare när han har fått den här brandsläkaren. Hur som helst, alltså det som Douglas Murray skrev, är det någon som vet hur man bromsar den här skutan eller?
Det är frågan, det är du.
Det är väldigt, väldigt oroväckande. Och som så mycket annat, när man liksom börjar nerför det här sluttande planet, det är det Douglas har så rätt i det, var ska det sluta då? Och vem ska bestämma vad vi ska ta bort? Är det inte bättre att ha en... Alltså, var och en får ju gärna tycka att Fawlty Towers är en rasistisk tv-serie.
Och ja, titta inte på den då.
För det första kan man ju skita i att titta på den, men man kan också, man kan skriva debattartiklar och liksom, det här är, alltså, föra fram argument för varför man inte gillar det och så vidare. Det står ju var och en fritt. Men att ta bort saker, ska vi verkligen börja göra det alltså?
Nej, det ska vi naturligtvis inte, men jag började titta på en video av Lars Enarsson som jag tänkte att du och jag ska prata om på måndag, att det är nämligen meningen att allt det här ska hända, Maria.
Ja. Du...
Och innan det blir bättre så måste det bli sämre, det har vi sagt många gånger. Men det som vi är väldigt bekymrade för och som vi redan har nämnt, det är ju det här, de här kraven på att lägga ner polisen.
Ja.
Och i Seattle, en amerikansk stad, så har Antifa utropat en egen stat. De har tagit 6 kvarter och barrikaderat sig där och har vakter, gränspoliser. Har de? Och en som raljerar på ett alldeles underbart sätt om detta är vår hjälte Tucker Carlson.
We want to begin tonight with a geography quiz. Here it is. How many countries are there on Earth? Last week there were a total of 195, but if you guessed that, you're wrong, because tonight there are 196. Ladies and gentlemen, say hello to the latest addition to the global family of nations, the Capitol Hill Autonomous Zone, formerly known as downtown Seattle. Well, that looks pretty appealing, but before you jump on Expedia to book a trip with the family to the Capitol Hill Autonomous Zone, now known, by the way, as CHAZ, the country's Tourism and Economic Development Department is calling it that, you should know that there are no beaches in CHAZ. This is a tiny nation. It's smaller than Liechtenstein. The entire country extends only 6 city blocks. It was built on land that was formerly owned in part by the Seattle Police Department, but the founders of CHAZ wanted that land, so they planted a flag and they stole it, just like the conquistadors. The first thing they did after they declared nationhood, and this was a bit of a surprise given that these modern conquistadors claim to be progressive ideologues, but the first thing they did was establish rigid national borders. They built a wall around the place, just like Donald Trump once said he would do. Their wall is made from wooden barricades. A sign at the entrance to the country warns, "You are now leaving the USA." And then there are armed border guards, not technically ICE agents, but close enough, who question everyone seeking entry. Countries have borders, and the founders of CHAZ understood that. They don't want the place flooded with illegals. And by illegals, we mean the citizens of Seattle.
We have been hearing from community members that they have been subjected to barricades set up by the protesters, with some armed individuals running them as checkpoints into the neighborhood.
Well, that's pretty smart. You can't let just anyone into your country. An uncontrolled flood of immigrants would tank the economy, and the people of CHAZ know that. They're not libertarians. They don't work for the Chamber of Commerce. They're not giving you some speech about how immigration makes you richer. They're realists. They want to make this work for the sake of their people. And they don't have much to work with. What exactly is the economy of CHAZ? It's tough. With limited natural resources and a population with virtually no skills of any kind, apart from spray painting the F word on public buildings, they lead the world in that. The people of CHAZ don't have a lot of options for economic development. So they've gone with extortion through violence. Again, just like the conquistadors. It's a time-tested formula and it's lucrative.
We have heard anecdotally reports of citizens and businesses being asked to pay a fee to operate within this area. This is the crime of extortion.
Well, like the nation it broke from, its mother nation, the United States, the Capitol Hill Autonomous Zone is what political philosophers call a proposition nation. It's a country based on an idea rather than particular people. The founding idea in CHAZ, its Magna Carta, its constitution, its raison d'etre, is that cops are bad, very, very bad. The police are bad and should be abolished. So not surprisingly, CHAZ has banned police from its territory.
Alltså man skrattar ju, för han är ju så himla rolig när han raljerar hur de här människorna som annars är för open borders, alla invandrare måste få komma in. Nej, här kommer inte en jävel över bron.
Nej, då är det andra bollar. It's okay when we do it, Ingrid.
Ja, precis. Och det är exakt igen liksom. De beter sig som värsta sortens nazister, fascister och allt vad du vill. Men it's okay when we do it. För vi vill ju gott egentligen. Som om inte nazisterna och fascisterna tyckte att de gjorde gott.
Som sagt, alla är hjälte i sin egen film. Var det inte tidsresenären George Orwell som var inne på det här också med att framtidens fascister kommer att kalla sig antifascister?
Ja, och vi hade en liten länk där vid statyerna.
Ja, den är fantastisk.
Jag kan du läsa upp den lilla texten som är från 1984?
Every record has been destroyed or falsified. Every book rewritten. Every picture has been repainted. Every statue and street building has been renamed. Every date has been altered. And the process is continuing day by day and minute by minute. History has stopped. Nothing exists except an endless present in which the party is always right.
Yeah. Allting har skrivit om. Varenda bok har skrivits om. Och arkiven har förstört. Alla konstverk har målats om. Statyerna har bytt namn eller tagits bort. Och allt det vi ser händer nu. Jag tror du har rätt. Han måste ha varit en tidsresenär. Som åkte tillbaka till 1948. Han tog lite fel på året då, va? För att detta hände ju 2020. Men han trodde det skulle hända redan 1984. Vilket han för framtiden borde ha vetat att det inte gjorde. Men...
Kusligt, framsynt, hur som helst. Verkligen. Och som sagt, det fantastiska är ju att fler inte genomskådar moduset, alltså tillvägagångssättet. Skitsamma vad det är för ideologi som ligger bakom. Märker ni inte att det är samma tillvägagångssätt för att få makt helt enkelt? Det är det han kokar ju ner till i slutändan.
Och sen är det ju så att i Minneapolis så har de faktiskt allvarliga planer på att avveckla hela poliskåren. Däremot någonting som var positivt, det var igår, det kom ut från Chicago-polisen som är ruskigt trötta på det här knäfallandet och gick ut och sa att polischefen i Chicago sa, den polis som faller på knä inför dessa våldsamma demonstranter kommer omedelbart att få sparken.
Bra!
Mycket bra!
Svart eller vit polischef av nyfikenhet, det vet vi inte eller?
Jag minns inte riktigt. Vi får ta fram och se på om det är någon bild på honom.
För jag har sett svarta poliser som har varit rätt tuffa med detta också. Så man ska...
Han heter John Catanzara, det låter väl mer
italienskt. Ja, något sånt. Du, vi måste hasta vidare gumman. Vi har ju utlovat att spyga alla över sommarvärdarna.
Ja, precis. Och vi har inte ens närmat oss vårt tema. Nej. Men vi ska säga om det med sommarvärdarna att det är ju en massa vänstermänniskor och det är Greta Thunberg, det är Anders Tegnell och det är Mona Sahlin som tydligen har tagits in i värmen igen. Och den här otroligt fåniga
Mikael Blygdben.
Mikael Blygdben. Ja. Men vad som... hade smugit sig in där bland världarna som jag upptäckte var imamen Awad Olwan. Och då tänkte jag så här, det där namnet tycker jag låter bekant. Skrev inte jag om honom när jag var på Gatestone? Jo, mycket riktigt. Det var ju när vi ringde runt och lite så här. Och de visste inte riktigt att de var intervjuade. Det visste inte den här imamen. Och han bland annat sa då att det är judarna som ligger bakom Islamiska staten. Det var ett av hans budskap. Man kan säga att han är inte särskilt välvilligt inställd till judar. Och det om någonting är ju väldigt förbjudet i Sveriges Radio. Att sitta och alltså hylla, att lyfta fram någon som har varit uttalat antisemitisk.
Så att jag måste invända, är det det eller? De har ju alla möjliga stollar. Vad heter hon, Mellanösternkärringen som liksom ständigt spyr över Israel och...
Cecilia Udén. Ja, fast det är ju inte riktigt på den nivån. Då handlar det liksom om att man kritiserar deras politik och sådär. Man säger inte, judar är sådana och det är judar som ligger bakom allt hemskt i världen och så. Men det är ju det han säger. judar. Och han säger också att den saudiska kungafamiljen egentligen är en judisk familj som byggde upp en armé med hjälp av brittiska officerare som bekämpade det ottomanska sultanatet. Och jag menar, hade nu någon annan än jag gjort dem uppmärksamma på detta? Eller någon annan än jag hade skrivit den här artikeln på Gatestone, så tror jag att den här Olvan hade rykt ur tablån omedelbart. Men eftersom jag är en o-person, jag finns inte mer än om man ska spy alla över mig. Men helst ska jag helst inte finnas liksom. Nej. Så därför kommer han att få prata säkert.
Ja, nej, det här är skönt. Nej, jag bara skojar ingen. Men SKMA som har så ont i magen över precis allting.
Du menar Svenska kommittén mot antisemitism?
Ja, nej, är inte de intresserade av den här Olvan?
Nej, uppenbarligen inte. För jag känner människor som har mejlat dem och gjort dem uppmärksammade på att denna antisemitiska imam ska sommartala, men inte hört ett pip därifrån. Konstigt, va?
Ja, det är väldigt konstigt. Det är väldigt stor skillnad på vem som säger en sak. Mm. Ja. Ja, okej. Okay. Nej, i övrigt så kunde vi konstatera då, som sagt, att Greta och Tengele ska sommartala. Som sagt, och det var ju de två mest tippade namnen. Mm. Och det säger någonting om hur faktiskt opportunistiska SR är också ju. Att Greta Thunberg, hon är alltså inget ont om tusen, och jag hoppas inte någon tror att Ingrid eller jag vill heller illa på något som helst vis, men hon är 17 år och hon har flera ganska allvarliga handikapp och det är i sig bra. Det är i sig bra att det är synliggörs. Det är jag helt för, alltså. Men vad har hon för det som du ofta har sagt? Förr i tiden krävdes att man hade någon slags djup i sin kunskap och i sin erfarenhet för att bli till exempel krönikör i en tidning. Anders Tegnell är ju i alla fall läkare, så visst, okej, låt gå för det. Han får ju uttala sig utifrån det då, och att han är tängelig och allmänt galen. Det kanske kan vara rent intressant att lyssna på hur han har tänkt, vad vet jag. Men jag vet inte, ska Greta bara prata om sina hittepå-fantasier om det här med klimatgrejen?
Det tror jag. Och jag menar, det är inte bara det att de är opportunister, så att de tänker, oh, det här får vi många lyssnare på. Utan det är ju också så, för att man skulle kunna tänka sig att eftersom Anders Tegnell är så väldigt omdiskuterad nu och många till och med anklagar honom för att vara ansvarig för massdöden bland svenska åldringar. Så kanske det inte är riktigt rätt läge att låta honom få sitta och prata om sitt liv och vilken fin människa han är. För det är ju det går ut på, att man berättar hur bra man är liksom. Men du, vi måste ju prata om Palmefiaskot nu.
Mm, det måste vi göra. Vad var det som hände, Ingrid? Var det i måndags, tisdags, när tusan var det? Nu står det helt still i mitt huvud. Det är alltså...
Onsdags var det.
Onsdags var det. Ja.
Som det hölls presskonferens, och den här förundersökningsledaren Christer Petersson skulle då avslöja vem som var Palmes mördare, för det hade han ju basonerat ut i flera månader att han skulle komma med lösningen. Och vad vi då fick höra, det var ju att det skulle vara den här Stig Engström, Skandiamannen. Och det fanns inget mordvapen, det fanns ingen DNA, det fanns ingenting nytt. Utan det de hade gjort, det var att de helt enkelt hade gått igenom förundersökningen, förhören och det. Och kommit fram till att han, om det hade varit en vettig förundersökningsledare den gången, så hade man genast tagit in Stig Engström och liksom gjort husrannsakan, sökt efter krutrester och sådär. Och möjligtvis hade man då kunnat bevisa att det var han. Men det kan man ju inte. Dels är ju karen döv sedan 20 år tillbaka, och dels så det finns ju inga bevis. Så att det var ju ett väldigt antiklimax. Och nu har de lagt ner palmutredningen. Det betyder ju inte att man inte kan öppna den igen. Det kan man om det skulle plötsligt komma fram någonting. Men jag menar ju då, som jag har skrivit också, att det verkliga syftet med detta, det är faktiskt att komma med ännu en teori som gör att när sanningen väl kommer fram, kanske 2056 då det har gått 70 år sedan Palmes död, då har man sagt att man ska ta bort sekretessstämpeln på en väldig massa saker som rör personen Olof Palme och hans relationer med främmande makt. När det väl kommer fram, jag kommer nog tyvärr inte vara i livet då, är jag det så är jag då 96 år gammal. Det är inte omöjligt. Men då kommer det redan att, då kommer det bara vara ännu en av alla teorier och folk har redan sytt upp sig. Vissa tror fortfarande på Christer Pettersson, vissa tror på Stig Engström och sådär. Så att det kommer bara att försvinna i mängden av teorier.
Men alltså, tror du att Christer Pettersson är liksom delaktig i någon slags obfuskationsteori, alltså i någon slags taktik för att blanda bort korten helt enkelt?
Det är väldigt svårt att säga. Det kan ju också bara vara så att han har fått order om att nu måste det presenteras någonting. Ta det vettigaste du hittar. Och sen så har han då blivit övertygad själv under tiden. Kanske. Jag tyckte han såg lite besvärad ut ibland under den här presskonferensen över att han hade så lite att komma med.
Alltså det är ju så här att Stig Engström, Skandiamannen, han var ju uppenbarligen en ganska speciell människa. Han uppförde sig lite konstigt kan man väl säga kring tiden för mordet. Han anmälde sig själv som vittne och så vidare och ljög uppenbarligen om en rad olika saker. Men med tanke på att han dels var grav alkis och därmed hade kanske liksom en tendens att sväva iväg på fyllan, inte vet jag, men sådär va. Och att han också, som jag uppfattade, hade en sån personlighet att han ville gärna stå lite i centrum och berätta och kolla på mig och så. Han kontaktade media väldigt tidigt i det här skedet och ville bli intervjuad och fotograferad och så här och ställa väldigt mycket fokus på sig själv. Så ser jag det som lika sannolikt att han helt enkelt var mytoman som att han faktiskt var mördaren. Och det tråkiga med den här presskonferensen och hela det här liksom avslöjandet som för övrigt nästan alla var jättebesvikna på. Från GV till olika politiker till, alltså alla kände att det här var väldigt otillfredsställande. Det var en anklagelseakt över två döda män. Nämligen dels då Engström själv som dog 2000 och Hans Holmér som dog 2002, och ingen av dem kan försvara sig längre. Det blir väldigt obehagligt tycker jag då att hänga ut dem så mycket. Alltså att förundersökningen var jättedålig och misskött och att Hans Holmér aldrig skulle ha blandats in i allt detta. Bla bla, det är väl liksom ställt utom allt rimligt tvivel vid det här laget. Men det blir ändå väldigt konstigt att liksom ställa sig 20 år efter de här människornas död och peka finger och säga Hans Holmér var en idiot och det är hans fel att vi aldrig får reda på sanningen. Och det var antagligen Stig Engström, han är också död och kan inte försvara sig, men så här liksom är vi.
Ja, men är det någon som förtjänar att bli förtalad i döden så är det ju faktiskt Hans Holmér. För att han arbetade på direkt uppdrag av regeringen, det tvivlar då inte jag på. Och att hela det här PKK-spåret, det var regeringen ville att det skulle vara någon som någon hemsk grupp som hatade Palme som var världens finaste människa och så va. Så att jag tror att han medvetet saboterade hela förundersökningen.
Det dög inte med ett fyllo som Christer Pettersson eller Stig Engström, utan
vara någon. Ja. Och varför ville regeringen det då? Jo, därför att som jag har berättat tidigare och som jag även har skrivit om lite så handlar ju detta med största sannolikhet om att Olof Palme var rysk agent. Att han hade liksom halkat in i det. Han förstod det inte själv förrän det var för sent. Och att detta hade CIA kommit på och hotade regeringen med att, ja, inte Palme själv då, men andra i regeringen, att man skulle avslöja Palme som landsförrädare. Och att folk högt upp, kanske till och med på liksom regeringsnivå, bestämde att Palme måste tas av daga eller försvinna, enligt Claes Hedbergs teori om teatermordet. För det är klart att det är, om vi nu leker med tanken på att Kjell-Olof Feldt och Ingvar Carlsson, skulle de hellre döda Palme eller skulle de se till att han låtsas dog och så han fick framleva sina sista dagar och se hur han blev hyllad som hjälte över hela världen på något Rothschild-slott i Frankrike eller någonting? Jag tror de hade valt det senare. Men hur som helst så tror jag att, alltså, sanningen om Olof Palmes mord, den är så explosiv för Sverige, för den svenska makten, att den får helt enkelt aldrig komma fram. Och jag ser att Robert Gustafsson är inne på detta, men det är en låst artikel i Aftonbladet. Men vad jag förstår så pratar, för han var ju nämligen på biografen Grand, och han är ju ett av alla de vittnen som har pratat om folk med öronsnäckor och kommunikationsutrustning utanför Grand och längs, du vet, vägen där. Så att jag tror att han har kommit fram till ungefär samma sak, att alltså sanningen, säger han, kommer att vara smutsig och chockerande. Och vad kan väl vara mer chockerande än att Sveriges regering själva på något sätt var inblandad i mordet på Olof Palme?
Det blir ett dramatiskt slutord för idag, Ingrid. Om folk gillar det de hör och ser här idag, vad ska de då göra, tycker du?
Ja, man kan titta på den remsan som går här nere nu.
Men de som bara hör oss då?
De går in på ingridomaria.se och tittar under fliken stötta oss. Så ser man swishnummer, bankgironummer och hur man går in på Donorbox och anmäler sig, gärna som månadsgivare.
Kära lyssnare och tittare, tack för allt ert stöd. Vi kommer att ses igen om inte någonting går alldeles åt pipan på måndag, som vanligt. Jag önskar alla en underbar helg så länge, och ta hand om er där ute.
Ja, puss och kram och Gud välsigne.
Hej då!